Det här är BIM-podden. Här snackar vi BIM. BIM-podden är en podcast framtagen av oss på eget initiativ med syfte att sprida kunskapen och öka förståelsen om konceptet BIM.
Vi vill inspirera andra till samtal och hoppas kunna visa de positiva effekterna av BIM. Vi är Robert Makdisi, Adam och Hamadi, byggnadsingenjörer från KTH och jobbar till vardags med BIM. BIM-podden. Let's talk BIM. What else?
Välkomna till BIM-podden. Återigen, väldigt intressant avsnitt har vi framför oss. Vi har ju igen en gäst från Sweco. Robert, kan du berätta lite mer om vår gäst?
Jag kommer att lämna över ordet till vår gäst så han kommer få presentera sig själv.
Jag kan bara det berätta, låter bra.
Jag kommer berätta lite kort om de avsnitten som vi har haft som väldigt framgångsrika. Väldigt bra respons och vi tackar för alla som har lyssnat, vill jag börja med att säga.
Ja, verkligen.
Och varför vi har bjudit in en gäst till från Sweco är på grund av att det avsnittet var väldigt intressant.
Ja, det var väldigt så här, trafikerat kan man säga.
Högt trafikerat och därav så har vi bjudit in Konrad. Så att, varmt välkommen. Så jag lämnar
så
över
mycket.
Ordet till dig så får du presentera dig.
Jag heter Konrad Malmstedt-Ledin, jobbar på VDC. På Sweco med BIM-samordning. Är ansvarig för BIM i nya projektet Tunnelbana mot Nacka.
Intressant.
Konrad, jag tänkte så här, innan vi går vidare till vad du gör idag och så här. Vi är väldigt nyfikna på liksom vem du är, vad du har gjort tidigare. Lite om din bakgrund. Hur kom det sig att du började jobba med BIM? Vad har du läst?
Jag har pluggat, jag har ingen som helst studentbakgrund i BIM egentligen. Jag pluggade på KTH samhällsbyggnad geoteknik. Så jag är geoteknisk ingenjör egentligen.
Men då kan du det här med GIS och som är ganska...
Jag kan liksom, grunderna. Konceptet. Exakt, jag förstår grunderna, jag förstår vad man kan göra. Men det är inte någonting jag gör själv.
Nej, jag förstår.
Mm. Så att när jag pluggade på KTH, det enda egentligen, vi hade en kurs tror jag, i AutoCAD. Annars var det bara teori... Och räkna och sådana saker.
Vi hade tre kurser. Ja. Ja, jag jobbade... Det är så lite på universiteten så att jag tycker att det är...
Pinsamt.
Ja, faktiskt. Och det lyfter jag faktiskt utbildningsledarna många på universiteten.
Ta till säger. Er.
Mm. Ja, för att man ska börja med en introduktion i AutoCAD. I annan typ av digital mjukvara.
Precis.
Som till exempel AutoCAD eller Revit eller ArchiCAD eller vad det nu kan vara. Det är viktigt, för det kan du använda under hela din studietid.
Ja, men all 3D-teknik jag lärde mig, det var ju sånt jag gjorde själv, för att jag tyckte det var kul. Alltså utbildningen tycker jag egentligen är bra, om man inte ska jobba med BIM. Okay. Men det tänkte inte jag heller göra när jag pluggade. Utan, så att jag jobbade med geoteknik i typ 5 år. På Grontmij som geotekniker. Sen hoppade jag över till snabbis till Pöyry, där vi skulle starta upp en avdelning.
Alltså så du var på Sweco redan där? Alltså, jag tänkte just...
Ja, exakt. Sweco köpte Grontmij, precis. Men jag var inte med i uppköpet. Så började jag med vattenkraft på Grontmij. Och fyllningsdammar och sånt. Började rita sådana saker i 3D. Sen flyttade över till OF.
Var det AutoCAD du ritade också?
Ja, Civil 3D började jag med.
All right.
Precis. Och det funkade skitbra. Sen bytte jag till en kompis som jobbar på OF, på vattenkraft där. Så bytte jag över till dem när Pöyry-grejen inte funkade riktigt. Och jobbade på vattenkraft i 3,5 år ungefär. Egentligen var en av de få som började rita geoteknik och fyllningsdammar och sånt i 3D. För att jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt att rita i 2D egentligen.
Ja, det blir väldigt platt. Jag har en väldigt nyfiken fråga. Vad är BIM? Vad är VDC? Vad är skillnaden på de två begreppen enligt dig? Kan du berätta lite kort om det?
Precis. BIM är ju liksom den modellerna. Alltså, själva informationen i 3D och 2D och text och databaser. VDC är processerna som man använder för att applicera BIM. I projekt.
Så bra sagt. Verkligen.
Vad står VDC för?
Virtual Design Construction.
Då kan vi, med det sagt, då är det alltså det du sysslar med idag.
Precis.
Du är på Sweco VDC.
Precis.
All right, men berätta allt om Sweco och VDC, för att jag tror det är många som tänker ju liksom sådär, ja, men det är någon avdelning. Men du kan väl berätta liksom strukturen på dels Sweco och dels vad Sweco och VDC gör. Och ja.
Precis. Vi tillhör ju Swecos bolag Civil, så vi jobbar ju primärt med infrastruktur på VDC-avdelningen. Ja, vi har ju BIM-samordning som en grupp, och vi har BIM-strategi som en grupp, och så har vi uppdragsstyrning som en grupp. Och det är där egentligen som vi försöker kontrollera våran arbetskraft, om man säger så. Det är svårt att alltid stanna och jobba med de sakerna. Men så under BIM-samordning och BIM-strategi så har vi även datasamordning.
Vad innebär just datasamordning?
Datasamordning är ju i grunden en styrning av vår common database environment. Och vi använder mycket ProjectWise i de projekt jag jobbar.
Men det är inte BIM-samordning, eller hur?
Nej, det är data.
Ja, men alltså så att folk förstår skillnad. Vad är BIM-samordning?
Men vi jobbar ju väldigt... Ja, BIM-samordning är ju då att egentligen samla alla disciplinmodeller.
Mm.
Och trycka ihop dem till... och samordna dem med varandra och se till att de funkar egentligen.
Kollisionskontroller. Okay,
precis.
Då finns det en tydlig skillnad där.
Ja, definitivt. Mm. Men vi jobbar ju verkligen sammanvävt på BIM-samordning och datasamordning.
Vad gör ni mer då? Är det det som man kan säga så här, de där avdelningarna ingår i liksom Sweco och VDC?
Precis.
Ni projekterar?
Vi inte mycket. Vi har några personer som sitter och hjälper till med projektering. Men det är inte vår huvudsyssla. Utan huvudsysslan är ju egentligen att jobba som att styra uppdragen när det gäller för BIM och datasamordning och sådana saker.
Hur många är ni?
43 tror jag vi är
idag. Är det Sverige?
Stockholm, Göteborg lite, och sen lite små satellitkontor ute mot Värmland också.
Jobbar ni alltså internationellt också? Eller bara nationellt?
Vi jobbar mest nationellt, men till exempel i tunnelbaneprojektet där jag jobbar så har vi ju joint venture med ett spanskt företag.
Mm-hmm.
Så det blir ju per automatik att vi jobbar internationellt. Och sen kör vi även cross-border mot Sweco Bulgarien, Polen, UK, Sweco Indien också. Så det blir lite internationellt även om inte uppdraget är utanför Sverige.
Häftigt. Det ska du berätta lite kanske längre fram hur det samarbetet, hur man samordnar det. Jag tänkte på tidsskillnader och liknande.
Mm.
För det är fortfarande samma typ av information som ska utbytas. Och där är det väldigt bra att i stort sett alla mjukvaror är på engelska. Så det är ju väldigt enkelt, vart man än sitter kan man ju applicera det. Men jag ser ju det här, att man jobbar över gränser, ännu viktigare att man verkligen jobbar med informationsutbyte.
Ja.
Att det inte stannar till exempel vid något flöde.
Precis, att det är därför vi måste ha väldigt tydliga informationsflöden i våra projekt. Som verkligen oss till folk följer dem. Inte hitta på egna idéer. Så att det är väldigt, väldigt viktigt när vi inte träffar varandra varje dag.
Vilka projekt jobbar du med idag?
Själv jobbar jag bara uteslutande i tunnelbanan. Eftersom jag är ansvarig för BIM. Och det är cirka idag 500 personer som jobbar.
Vilken tunnelbana är det?
Tunnelbana på Nacka och Nacka. Söderort.
Är det det som är så gula linjen?
Det blir blåa linjen.
Blåa linjen.
Från Kungsträdgården och Sockenplan går den på befintliga tunnelbanan.
Kan du berätta lite kort om omfattningen förutom antalet personer som är involverade?
Mm, definitivt.
Storlek, modeller, är det olika aktörer eller ni generalkonsulter? Lite kort bara.
Mm. Det är ju 7 stationer som vi projekterar nytt tillsammans med spanska Typsa då. Så det blir ny station i Sofia och ny station Hammarby kanal. Sen har vi ut mot Järla, Sickla, Nacka och sen ny station under befintliga Gullmarsplan. Och sen går det ner mot Slakthuset och sen går det på vid Sockenplan.
Det är jättearbete.
Ja, det är enormt.
Hur många modeller har ni? Är det en jättemodell eller har ni delat upp den i 3-4 delar?
Nej, vi har ju delat upp det faktiskt i 15 delar idag.
15.
Förut hade vi uppdelat i varje station bara. Ja, nu har vi delat upp det så att det blir olika FU:n.
Jag tänker ju mer liksom, delar upp den på 15 delar. blir lite lättare att hantera också.
Ja, alltså när vi sätter ihop en samordningsmodell, för det gör vi också, sätter ihop en global modell liksom, för att ja, kolla på allting samtidigt. Den blir tungrodd.
Är det MicroStation ni använder där eller?
Nej, vi jobbar både MicroStation, Revit, Tekla, Civil 3D. Det är lite olika MicroStation-program också. Det är ju Power Civil, Open Roads, Prol, Rail Signaling.
Right. Ställer ni krav på era underkonsulter vad de ska arbeta i för mjukvaror?
Ja, eller vi har en princip att om det inte är absolut nödvändigt så ska en disciplin jobba i ett program, en mjukvara. Så att den disciplinen kan samordna väldigt bra mot sig själva, åtminstone. Och sen försöker vi lösa problemen med att samordna olika mjukvaror mot varandra. I ja, bland annat Navisworks jobbar vi och Solibri.
Och då är det IFC-modeller som ni...
Primärt. Men alla programvaror kan ju inte exportera bra till IFC. Till exempel Civil 3D är inte jättebra på det.
Vad exporterar ni till? Är det
DVG.
DVG, okej. Okay. Mm.
3D-DVG.
Precis. Även om vi försöker få bort dem lite. För de är ju, det är inte det bästa filformatet.
Nej, de blir ju lite tråkiga också nu.
Mm, och tunga.
Tunga framförallt.
Vilka fler projekt är ni involverade i?
På VDC, alltså vi är ju inblandade i väldigt mycket olika projekt på hela Sweco. Men de stora projekten vi har är framförallt tunnelbanan. Och sen har vi centralstationen, Getingmidjan, Hagastaden som man ser här från ert fönster. Med Torstorn där borta.
Jaha.
Djurgårdsstaden. Så det är enorma.
För ni har fullt upp kan man också. Säga.
Ja, slussen. Ja, vi har väldigt många BIM-projekt som vi är inblandade i.
Du berättade lite om mjukvaror och VDC och annat. ICE, IPD, PPM.
Mm.
Är det någonting som du kan förklara vad det är för någonting? För att det är någonting du brinner för.
Ja, så igår till exempel. Så vi har ju gått en kurs, ett gäng på Sweco. För Stanford University som heter SIFE VDC Certification Program. Där vi har egentligen certifierats i VDC-arbete tillsammans med BIM. Och det var ju de som på Stanford som definierade begreppet VDC och processerna 2002. Och i det så har de ju olika...
Man hör ju Stanfords lite överallt nu för tiden. Mm.
Ja, men vi har ju en tidigare gäst, Emil Hamon, som har...
Veidekke.
På Veidekke.
Ja, Veidekke certifierar väldigt mycket människor med dem.
Så att vi kanske ska...
Börja också certifiera
oss själva. Liksom.
Jag kan varmt rekommendera kursen.
Ja. Väldigt, men väldigt var läste ni kursen? Var det här i...
Nej, det är två personer som håller kursen, som heter Martin Fisher och Mike Williams från Stanford, som kommer till Sweco, eller vad det är för företag.
Okay.
Men man kan även ta sig till Stanford om det är det upplägget man vill ha.
Det är det vi vill. Vi vill åka på semester.
Precis. Ja. Precis. Så det är liksom en börja med en vecka.
Någon som kan sponsra oss.
En vecka hård kurs. Och sen applicerar man under 6 månader. Ja. Liksom den kunskap man lärt sig i projekt.
Right. Så då gick ni det kursen.
Precis, här liksom... och i den här så inkluderas det begreppen ICE, IPD och PPM. ICE är Integrated Concurrent Engineering, vilket innebär egentligen väldigt, alltså det är en ny mötesform egentligen. Där man ska, poängen är att man ska mäta allting man kommer underfund med på mötet. Du ska ha rätt personer på mötet, du ska ha liksom de som kan fatta beslut och designa, det är egentligen direkt på mötet. Så att du kan jobba parallellt under mötet, du kan få snabba beslut, du eliminerar veckor av beslutsprocesser.
Okej, och då är det sker digitalt?
Digitalt, framförallt. Alltså, VDC och BIM är ju väldigt tajt sammanvävt. Så att du ska ju liksom ha modellerna framme på mötet och använda dem som ett protokoll. IPD är egentligen Integrated Product Delivery, vilket innebär att du jobbar och levererar tillsammans med din beställare. Så att du har beställaren inne i projektet sammanvävt med dig själv. De ser inte bara leveransen utan de faktiskt är med under hela processen.
Så då är det mer som ett typ någon sort partnering-koncept?
Precis.
Där man, all right.
Och de förstår, du eliminerar granskningsprocesser. Du får en helt annan snabbare
process.
Det
här process. Måste jag kolla upp.
Nej, men det är väldigt intressant för att precis som du är inne på så är det ju det här man vill nå. Men det här är ju väldigt avancerade begrepp.
Precis.
För den som jobbar. Inte känner till det.
Mm. Ja.
Men när man väl integrerar det i ett system eller i ett företag så blir det ganska så självklart. Det är inte så avancerat som det låter.
Nej, det, teorin är inte avancerad alls. Nej. Men det, att liksom applicera det kan bli jättesvårt.
Ja, och det är ju där vi kommer till att för att kunna göra det så förstår man grundkonceptet och idén. Så kan man på ett enkelt sätt börja tänka rätt i alla fall. Sen, och applicerar 100% fullt ut. Ja, det är ju ett arbete som kan pågå hur lång tid som helst.
Precis.
Robert, jag tänker så här innan vi tappar trådet. Att, och så hade du PPM också som du nämnde tidigare. Yeah.
Product Process Management. Egentligen tänk fabriks löpande band. Vilka processer kan du ändra i ditt produktflöde för att effektivisera din leverans?
Så allt det här var ju en del av den här certifieringen. Precis. Kan man säga.
Men det är mycket av det här. Jag har ju tidigare jobbat med inom verkstadsindustrin, bland annat lastbilsindustrin på Scania. Och där tillämpar vi ju någonting som heter SPS, Scanias produktionssystem. Och det bygger ju på Lean.
Precis.
Ja, och det är ju ett sätt. Det här är ju det vi kommer tillbaka till. Så att det är ju lite nischat, precis som du säger, den här produktionslinan, hur det ligger. Att effektivisera, ständiga förbättringar, eliminera slöserier, utjämna flöde och så vidare och så vidare. Allt det här vill man nu applicera inom bygg.
Definitivt. Det är så här vi vill jobba på hela Sweco.
Ja, och jag tror generellt att alla inom branschen vill hit, ska hit, kanske är där redan nu en del.
Ja, definitivt. Jag tror att de flesta har många av de här byggdelarna på i börjat. Sitt företag. Ja. Men liksom, det är inte sammanvävt och det är inte liksom helt integrerat.
Nej. Jag tror det är en övergångsperiod nu och vi ser ju det. Och det är bland annat därför vi har startat den här podden. För att väcka det här intresset och knuffa på lite också.
Just.
Dels för att jag vill lära mig mer. Adam är ju... Han är på ruta noll. Så han är ju på väg upp, så det är bra.
Ja, härligt.
Ja.
Men jag tänkte så här, Konrad, en grej med just det här, bland annat certifieringen och alla de här begreppen. Liksom. Har du märkt någon skillnad med vid anbudsskedet? Alltså när ni levererar, när ni lämnar anbud, har det på något sätt... hur uppfattar kunden eller beställaren det? Alltså, har det påverkat, har det blivit förbättrat er anbud där ni har vunnit fler projekt just på grund av att ni är liksom så här certifierade?
Det här är vår första certifikation vi gör på Sweco.
Okay.
Så än så länge så har vi inte, det här, vi är i vaggan av det här. Men jag märker definitivt skillnad i de projekt vi jobbar i. Att vi liksom, alltså tidsbesparing. Vi hade några processer som var 2 veckor egentligen normalt. Kunde få ner till 12 timmar. 2 månaders arbete med kostnadskalkyl fick ner till 2 timmar. Det är enorma tidsbesparingar.
Det är en enorm förbättring.
Precis. Så vi lämnar vi anbud med de här tankarna och processerna så kommer vi definitivt kunna vinna en större del av marknaden.
Jag tror ju på det här konceptet att applicera det här tänket. Lean-tänket. Och digitalisera det. Och se datautbytet.
Digitalisering är ju A och O i allt vi gör.
Och se det här sambandet idag. För några år sedan så pratade man om att man har en produkt. Man ska placera den så nära produktionslinan som möjligt för att minimera tiden. Det vill säga slöseri på tid. Nu är det ett flöde av information som är enormt viktigt. Det är mycket data som skickas fram och tillbaka. Det gäller att kunna hantera den här datan på ett bra sätt. Vi kan ta ett exempel att vi har en produktion, alltså man producerar någonting i något land.
Mm.
Det blir ett stopp i produktionen. Man ser det direkt i Stockholm.
Precis.
Vi kan anpassa produktionen här för att det kommer bli en leverans som kommer bli fördröjd.
Precis. Och det är precis här vi har så otroligt stor vikt av våra datasamordnare liksom i såna här saker.
Ser man den fördelen och utnyttjar den kraften tillsammans, det är då man kommer få det här fullt ut.
Mm.
Och det är då vi kommer se en explosion i den här förbättringen. Vissa företag är så pass bra, är så pass grymma på att arbeta på det här sättet. Att när de applicerar det här tänket så ser de att det går inte att förbättra med så mycket som man hade tänkt. För processen är redan bra. Men de som inte har tänkt så här tidigare och applicerar, då kommer man kanske se 10-20% förbättringar på en gång. Och det är ju de företagen oftast som inte vill. För att de tror inte på det här riktigt fullt ut. Vi har gjort så här i alla år.
Precis.
Det funkar. Varför ska vi ändra?
Det är precis där kultur. Ja. Det är väldigt svårt att ändra
lite
kultur.
Lite primitivt inom byggbranschen. Vi har nämnt det tidigare. Vi har varit inne på det tidigare. Att man är rädd för förändringar. Men vi måste hit. För att jag tror...
Men jag tycker att det är färre och färre människor som är inte villiga att förändra sig. Så att det är ändå härligt.
Det är ett bra tecken.
Ja.
Men jag tror det också kan det ha något med generationsbyte, nästa generation.
Vi har ju pratat om det tidigare också. Att jag ser ju över tid hur beteendet har ändrats. Mm. Tittar man liksom 50, 60, 70-tal så var det på ett sätt. Man skulle vara normal, man skulle vara på ett sätt. På 80, 90-talet så var det på ett annat sätt. Och idag så är det helt annat sätt. Så att vi ändras ju. Hela människans beteende ändras ju. Och jag tror det är precis det här du är inne på. Att jag tror om 10 år, då kommer vi inte diskutera det här. För att det är självklarhet.
Inte det här, men då kommer vi diskutera en helt annan sak. Och ha precis samma problemställningar.
Ja, men jag tänker så här. Den här förändringen, de har kommit till en annan nivå. Liksom. Jag tror på det. Så att, men det är bara en övergångsperiod. Bara titta på en själv. När jag var yngre. Vi var ute och sprang hela dagarna. Idag så sitter ungarna liksom, de kan ju hur mycket som helst om datorer. De pratar ju om grejer, saker som liksom jag inte digitalt fattar dugg om. Det här med sociala medier, jag är ju nollad där. Ja.
Men alltså jag också.
Tioåringarna, liksom, första gången jag var i kontakt med, har du likat den där? Har du hashtaggar där? Vänta nu, vad är det för någonting? Och det är ju så här, va? Vet du inte? Du själv, det betyder ju det och det och det och det. Så att det är ju också ett normalt beteende. Liksom att de växer upp med det.
Ja, men definitivt. Det är svårt
men
att hänga med.
Just för det här, när vi pratar om det här, just framtiden och liksom generationsombyte. Men hur har, vet du om det? Hur tänker Sweco där? Alltså planerar de inför att... Det första steget var ju att ni ska ju certifiera er. Vad hände sen? Vad har ni för planer?
Vi jobbar väldigt mycket med att just implementera ett koncept för det ser på hela Sweco, som sagt. Och det kommer ju dra. Och sen har vi även infört en standard på Sweco med bas-BIM egentligen. Alla på Sweco ska kunna bas-BIM.
Vad innebär det, bas-BIM? Eller grundpaket liksom?
Ja, exakt. Jag har inte liksom detaljerna i huvudet. Men tänk dig Trafikverkets bas-BIM. Om man har koll på den. Så
det har ju inte Adam, återigen.
Jo.
Men så att det finns egentligen ett krav på alla grupper på Sweco nu. Att ni ska kunna bas-BIM. För att ni ska, alla projekt kommer
att
jobba.
När du säger att man ska kunna det som ett krav, är det redan vid anställningsprocessen man ställer krav på att man ställer upp till kravspecen? Att,
men de lär väl...
Eller är det någonting, ja men okej, du kommer till oss på Sweco. Det här är första utbildningspaketet. Introduktionen i det är det här du ska göra, pam, pam, pam.
Exakt, jag tänker så här att vi kommer ju inte, det finns ju ingen som kommer inte rekrytera en väldigt kompetent människa för att de inte kan BIM, utan då får man ju höja den kompetensen bara.
Ja, men alltså man lär ju sig alltid, liksom. Det är en del av liksom utbildningen. Så ja, men det känns ju väldigt bra att ni tänker liksom att alla på Sweco ska ju ändå, för jag uppfattar det som att bas-BIM, det är liksom att man ska i alla fall förstå konceptet.
Precis.
BIM.
Alla uppdragsledare, alla liksom, även om du inte jobbar liksom designer, ska du ändå kunna liksom, du ska veta vad man kan göra med BIM.
Vad är BIM? Hur funkar det? Vad är det för fördelar? Ja. Och vad
den här
kan
texten i början på en BIM execution plan där man förklarar vad BIM, den ska liksom vara helt redundant egentligen. Den ska,
jag tycker så, en del av er paket borde vara så här att lyssna på BIM-podden.
Jag tycker inte det är tokigt. Alltså,
utbildningspaket. Ja. Föreläsare nummer 1, Adam Mohammadi. Kan du någonting om BIM? Nej, okej, nu ska du utbilda de andra. Det gick väldigt snabbt. Nu kan du bas, men ingenting mer.
Precis. Ja.
Men du pratar ju, alltså Sweco är ju ett konsultbolag.
Ja.
Vi ser ju mycket fördelar med att arbeta med BIM. Mm. Vad ser du med för fördelar att arbeta med BIM från, alltså konsultsidan?
Just det, för du har ju varit på konsultsidan nästan.
Ja, jag har bara varit på konsultsidan.
Det är bara konsultsidan.
Ja, precis.
Det är väldigt intressant.
Fördelarna, den största fördelen tycker jag i ett projekt egentligen är att du kan visualisera det du jobbar med i ett väldigt tidigt skede för alla. Alla inblandade. Det spelar ingen roll vilken del. Liksom. Om du jobbar med risker, du kan visualisera risker på en gång. Även om du vanligtvis inte har modeller. Så att det tycker jag är den absolut största fördelen. För då får du ju input från de som brukar komma in i ett väldigt sent skede vanligtvis när du jobbar med ritningar. Jag tror att det är inte bara på konsultsidan, det är ju på alla sidor när man jobbar med BIM.
Men det är ju en fördel. Har du en nackdel med att arbeta med BIM?
Ja, nackdelen är väl egentligen att alla inte kan den. Alltså det är ju en, exakt, det är en tröskel. Ja. Och det är en, ibland också en konflikt för att man ska få över folk.
När man kan prata om kunskap, för det är ju viktigt, för det är ju det också en grej som folk blir rädda för. Om man inte besitter den kunskapen, då blir det oftast att man blir inte förändringsförnägen. Det vill säga, nej. Det funkar inte. Precis. För att man inte riktigt förstått det.
Men det här är liksom utmaningen med BIM.
Det är ju en utmaning som jag ser som en stor nackdel med BIM. Att man måste utbilda mer. Man måste komma igång mycket snabbare med den här processen. Och,
ja. Därför borde vi ändra oss även på skolan. Fast å andra sidan, de som kommer från skolan idag ligger väl långt före oss i tekniskt tänk.
Just det. Vi nämnde tidigare om framtiden och nästa generation och så här. Men tror du att vi kommer använda så ordet BIM, kommer det finnas om 5 år?
Definitivt om 5 år.
Jag tror det kommer vara kvar begreppet. För att det är,
men det kommer inte vara främmande.
Nej, begreppet kommer vara kvar. Informationsutbytet kommer nog inte byta namn för att det kommer vara så inarbetat. Mm. Det är som att säga CAD.
Ja, precis. Idag.
Så att det är någonting så att... Det är
men då det vara typ så gammalt.
Exakt. Ja, men exakt. Det blir det, så här, vad står akronymen CAD för? Är det någon som vet?
Computer Aided Design.
Du vet, exakt.
Jag visste men, det, jag vill inte se.
Nej, men det är alltid så här, Adam försöker. Jag visste det, efter jag säger saker och ting så här, men det, där, det var ju det jag menade.
Men jag tror inte att det är, de flesta vet nog inte vad det står för egentligen.
Nej, och sen är det så här, inte bara vad det är för någonting, vad egentligen betyder det?
Ja, exakt. Vad var det från början? Varför sa man de 2-3 orden?
För? Ja. Och sen har det ju varit en sån här fluga inom byggbranschen. Speciellt att alla använder liksom 3 initialer för någonting. Alltså förkortning på 3 bokstäver.
Ja, det är enkelt.
Ja, enkelt, snyggt och slagkraftigt. Så därför tror jag BIM kommer att vara kvar.
Nej, men
och
jag
det ligger
det var,
rätt i mun också.
Ja, nej, men jag tyckte det var bra jämförelse faktiskt. Så här, att dagens CAD idag, man tänker ju inte på det. Det är liksom...
Men begreppet finns fortfarande.
Ja, och det kanske blir så... BIM är liksom någonting som är... Kanske till och med gammalt. Liksom. Mm. Oj, jobbar ni med BIM? Mm.
Ja, men, det tror jag nog. Ja, att det kommer
du ska komma jobba med det här.
Nu. Som, det som vi som jobbar med BIM, vi måste ju alltid hålla oss 1 eller 2 steg framför designerna i projektet. Vi
var ju framkant. Liksom.
Men det är ju det här, precis. Jag tror det är ju det Adam kommer komma in på lite tidigare eller vill i framtiden. Det är ju det här med VR, AI, AR och annat. Så att man kommer liksom bara flytta på modellerna, lägga in informationen väldigt enkelt. Jag tror fortfarande på att det här, om det här ska funka på ett bra sätt, ett enkelt sätt och väldigt kraftfullt, så ska det vara enkelt att applicera.
Mm. Vilket VR har blivit idag. Ja. Alltså VR är fruktansvärt enkelt att applicera
om
i ett projekt.
Om inte man gör det här på ett enkelt sätt så kommer det, jag säger inte dö ut, men det kommer vara svårt att kräva. Mm. Och sen så ska beställarna också våga ställa krav på de som levererar produkter.
Ja,
man ska inte vara rädd.
Precis. Ja, men det är väl beställarna som måste kanske...
De stora beställarna framförallt.
Förstå mer. Men du nämnde VR. Är det något du tror på?
Ja, jag gjorde i den här kursen så gjorde jag faktiskt ett arbete om att applicera VR i ett stort projekt.
Mm. Som, vilket skede?
Alltså, i designskede.
Okej, projektering då.
Ja, precis. Så vi har det som egentligen design-revisionsverktyg. Så för att kunna, om man gör en fullskalig modell, alltså personskala, att du kan kliva in i modellen, du kan granska. Vi tog in beställaren och för att granska våra modeller på Sofia station. Och han klev in, gick ner till stationen.
Tog tåget.
Han upptäckte en yta som de hade undrat över. För att det var liksom så här, är det här en osäker, är det här ett område där
kommer... Det är svårt att se på ritningar eller modeller.
Ja, men
modell.
Är det ett område där de kommer känna sig rädd? Mm. För, just, alltså, nej, alltså, nej. Jag känner mig trygg här liksom. Så att det löste
det på en gång. För jag kommer ihåg, jag var på ett projekt som jag jobbade med tidigare. Och där tog vi in alltså användarna, brukarna som ska jobba där. Mm. Och så fick de ju liksom röra sig lite. och känna liksom hur arbetsmiljön ser ut liksom. Så det uppskattade de väldigt
mycket. Det är
mycket.
Jättekraftfullt. Så
det var liksom, ja, absolut. För det här är ju nästan omöjligt att se till och med på modell.
Precis.
Eller ritningar.
Vi gör ju även Unreal-animeringar liksom, för att visa upplevelser i tunnelbanan. För att om vi ska 100 meter djupa hissar till exempel, så kommer det vara så här, hur känns det att åka med hissarna? Då har vi gjort Unreal-animeringar.
Vad menas med det?
Det är som en spelmiljö egentligen. Jag tänkte first shooter-spel fast utan vapen. Så du sätter på dig VR-headsetet och du kan liksom interagera med spärrarna. Liksom dra fram handen, öppna spärrarna, trycka på knappen på hissen, öppna hissdörren. Sen åka ner i realtid faktiskt och känna hur det är att åka den här hissen. Så om du visar det för allmänheten.
Mm. Blev det inte risk för åksjuka? För jag vet, ibland jag har testat det, men det var liksom...
Vissa människor är känsligare än andra.
Ja, så att det finns... Jag tror det är viktigt också det här med VR, att det inte blir en hype. Att det inte blir någon så här, men nu är det inne med VR, nu ska alla köra VR.
Mm. Man ska applicera nog fokusera VR, syftet.
Och så blir det perfekt och så löser man affärsmodellen. Jag tror det är viktigt att gå tillbaka till grundfrågan. Vad har vi för produkt?
Mm.
Hur ska vi förbättra vår produkt?
Mm.
Hur kan vi underlätta för kunden, eller beställaren i det här fallet då, att kunna använda och se
ta fram tydliga
fördelarna,
syfte, liksom.
Då ska man använda VR tycker
Precis.
Jag. Man ska inte titta på VR.
Bara för att det är inne liksom.
Vi är lite knackiga nu, liksom. Branschen går ner, bostadsbranschen, den är lite knackig. Vi kör VR och så säljer vi lägenheter via VR. Det tror jag inte är lösningen. Lösningen är ju då kanske att priserna är höga, bankerna har amorteringskrav.
Vi ska
eller vad
inte
det nu kan
gå
vara.
In i... bostadspolitik här idag.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det gäller allt. Man måste ha tydligt scope av vad man gör.
Ja.
Och inte bara applicera. Även BIM. Man ska inte jobba 3D-modeller bara för att du kan.
Mm.
Utan det ska vara liksom verkligen...
Det här var väldigt bra sagt.
Det är det vi har pratat om väldigt mycket också. Så att det är inte bara precis det som du trycker på. Nu är det mycket så här, men vi ska applicera BIM på lite mindre företag. Men det här framtiden. Men om man inte ser fördelarna med det, då ska man inte göra det.
Precis.
För då har du tappat tid, energi och vad det nu kan vara.
Nej, men alla affärsplaner måste alltid väga liksom nyttan mot kostnaden.
Så är det. Vi pratar ju ganska mycket om BIM och vi pratar ju fokuserat här nationellt, alltså i Sverige. Har du någon koll på hur man jobbar med BIM generellt i Norden, kanske i Europa?
Ja, men framförallt Norden kan man väl säga.
Ja, men jag tänker som att du nämnde i början lite tidigare att ni jobbar ju mot Sweco, Bulgarien, Sweco,
Finland
och så vidare.
Ja, jag har ju lite koll på dem.
Ja.
Alltså Sweco Finland till exempel har ju kommit, de lever just i Tekla till exempel. Och Tekla är ju väldigt avancerat. Så att, och där jobbar du ju väldigt mycket med BIM-modeller. Sen jobbar de väldigt tajt med Solibri, vilket de är ju otroligt duktiga i Solibri.
Finnarna tänkte du?
Ja, precis.
Ja, det är deras produkt.
Precis. Men alltså, de är ju faktiskt, och de har ju också ett krav från staten på att jobba med BIM i sina projekt.
Men när du säger krav från staten, är det...
Alltså,
vad händer om man inte gör?
Du kan inte lämna anbud.
Ah, det är bara mot statliga...
Nej, alltså, ja, liksom, okay, det finns ju en standard liksom, som du ska rätta dig efter. Även, det finns ju även i UK, även i Singapore, sådana ställen.
Ja, men det är ju faktiskt helt bra. För då tvingar man ju...
Alla att ta den vägen.
Det är liksom, applicera det.
Precis, och vi har ju Trafikverket där sett ett krav.
Ja.
Vi har säkert andra beställare också som har ett krav. Men vi har fortfarande inte liksom ett krav från...
Tydlig standard, liksom från, typ liksom från regeringsnivån.
Exakt, och det är väl det BIM Alliance jobbar väldigt mycket med att få fram.
Vi får väl
men jag tror
diskutera
det
här med...
Det är bara en tidsfråga.
Mm. Det kommer definitivt.
För man får inte bara applicera det från ingenstans. Du, nu ska vi jobba med det här.
Mm.
För du kanske helt några företag inte kan lämna anbud.
Nej, men det är på gott och ont kan man väl säga. Alltså, man ska väl inte kanske förhasta sig. Det här ska vi göra för att Finland gjorde... Man måste väl göra någon sorts konsekvensanalys av det hela. Är det liksom så här... ekonomiskt gynnsamt för samhället och fördelar. Sånt tar ju lite till. Det är som sagt, det är på gott och ont. Men
jag tror det kommer att gå fortare nu.
Mm.
Nu när man väl har fått den här kulan att rulla så kommer den att rulla mycket snabbare.
Fast jag läste just Förbifart projekt där NCC hade pausat projektet. Men nu är de igång.
Nu ska de återuppta det.
Ja, men det var väl vad jag uppfattade. Det var väl på grund av att de kunde inte, det hade något med modellen att göra. De kunde inte liksom hantera.
Det är en väldigt stor och avancerad och tung modell med mycket information.
Då var det från Trafikverket som de beställde. Men nu verkar det som att de har fått koll på det och så är det på rull igen.
Jag tror att man kommit överens framförallt. Det är väl det. Det var ju ett specifikt företag som jobbade mot den entreprenaden. Och de modellerna var av en viss kvalitet.
Mm, just det, okej, okay, ja, men jag så förstår. Att,
inte en, alltså, men framförallt...
Men det, ja, alltså, vi ska inte kanske snacka så jättemycket om just förbifarten, men det var det precis jag menade. Det är, liksom, det är bra att det finns att tydliga, kanske, alltså, att det kommer krav från beställars sida. Det här vill vi.
Ja, definitivt.
Och oftast är det som är problemet, att kanske inte beställaren själv vet kanske liksom, så här, vad är det vi vill och... Vad ska vi använda precis det här till?
Och det där kom tillbaka till begreppet IPD, Integrated Product Delivery. Jobba tillsammans med beställaren, jobba tillsammans med entreprenören. Du får hela tiden liksom feedback. Och säga, hur vill ni ha det? Vi har ju haft väldigt tajt dialog med entreprenören även. Så här, vad vill ni ha när vi levererar våra 3D-modeller? Vad är det viktigaste för er? Topp 10, vad vill ni ha?
Vi jobbar ju mycket med BIM-manualer.
Ja, ja, samma här.
Ja, där beställaren har krav, det här... Har vi? Det här vill vi ha levererat. Det här ska levereras vid den här tidpunkten och så vidare. Och så vidare.
Precis.
De manualerna tycker jag är viktigt att dels att man arbetar fram med den kunden man har. Mm. Så att det verkligen blir en bra produkt. Att man inte bara kravspesar massa grejer.
Precis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, så förstår man inte vad hälften är för någonting. Mm. Bara för att det låter häftigt och att det är nya grejer. Ja, det är ICE, det är IPD, det är PPM.
Men ibland är det bra ändå.
Ja, man ställer upp dem här. Om man inte förstår dem och kan använda det, då lägger man ner tid och energi och kostnader på ingenting.
Precis.
Och det är det som tror jag skrämmer många.
Ja.
Men den här VDC-certifieringen underlättar ju det, så att när man certifierar sig till exempel i Stanford och så kommer man in till företaget och implementerar den här produkten eller det här arbetssättet och får de andra att förstå det.
Precis.
Och den här filosofin att gå vidare. Liksom.
Jag tänkte att det är en risk också just att för man har en dialog med entreprenörer om du jobbar i LOU till exempel. Mm. Du måste vara väldigt...
Transparent.
LOU, du pratar om alltså lagen om offentlig upphandling.
Precis, alltså. Precis. Ja, du måste vara försiktig. Vad du faktiskt meddelar en entreprenör innan du har faktiskt levererat din färdiga produkt som konsult också. För annars så eliminerar du ju folk och det blir väldigt mycket överklaganden.
Lite tips till aktörer som vill jobba med BIM på
Steko. Nej, men jag tänkte ju liksom framförallt, och det kan vara studenter, det kan vara...
Det kan vara folk som jobbar på Steko som inte jobbar med BIM idag. Som vill hoppa på tråden liksom.
Ja, precis. Vi rekryterar ju folk från just andra delar av våran bransch just för det. För de kan mycket BIM, men de liksom egentligen inte inser att de kan så mycket BIM. Så tips är egentligen bara kolla på vad vi gör för coola grejer. För att ni kommer få göra jätteroliga saker.
Var gör man det någonstans?
Var? Ja.
På er hemsida?
På er hemsida eller ska man söka branschtidningar?
Kan de kontakta dig ska kanske? Man kontakta?
Ja, definitivt kontakta mig gärna. Men verkligen, vår hemsida.
Vi kommer ju ha dina kontaktuppgifter på vår hemsida.
Om det är okej för dig. Så.
Definitivt.
Fråga, funderingar, så att det är väldigt intressant.
Och samma sak för, förlåt Robert, för studenter också. Ni tar emot praktikanter.
Så många som vi bara kan egentligen.
Right. Hur många tar ni in ungefär?
Just nu har vi 3 stycken som vi har haft, tror jag, 6 praktikanter under året. Och nu har vi 3 av dem som timanställda.
Är det ett årsperiod de kör? Eller?
Det beror på vilken skola de kommer ifrån. Akademin, jag tror de körde 4 månader. Eller sånt
ja, just det.
Där. KTH hade bara 1 månad.
Ja, just det. Men LIA lärare i arbete, så det är jättebra att de har.
Nej, men det jag gillar verkligen Akademin, det de gör.
Ja, men
en bra yrkesutbildning, det är en bra nischad skola mot, där man verkligen bjuder in företagen, ledningsgrupper, för att kunna anpassa utbildningen till marknaden.
Mm. Och deras LIA är så otroligt strukturerad. Så det hjälper ju faktiskt oss.
Jag har ju själv jobbat med flera liksom, studenter från just Akademin, så otroligt kompetenta.
Mm. Vi måste bara lära oss liksom, att faktiskt utnyttja det de kan på liksom, att inte glömma att de finns.
Jag har ju jobbat både mot Akademin, på Akademin. Och jag har ju även jobbat mot andra yrkeshögskolor, bland annat KIH här i Stockholm. Så att det är ju samma tänk och idé liksom att applicera det här. Mm. Jag tror det är viktigt att det kommer igång. Och att, framförallt att företagen vill ta emot studenter. För det är ju också en möjlighet också.
Ja, för folk, vissa företag ser det ibland som ett extra arbetsbörda att ha praktikanter. Mm. Men om du istället ser det som faktiskt en hjälp.
Vem skulle du vilja höra i BIM-podden?
vem, inte en så specifik person kanske, men det skulle vara jäkligt intressant att höra någon som är väldigt anti.
Ja, ah, det var faktiskt bra.
Anti-BIM.
Nej, men alltså, typ ja, som,
vi
alltså,
vill inte ha några anti.
Jo, nej, jo, men det skulle vara väldigt intressant faktiskt att höra deras åsikter i en sån
alltså,
här
tänkte
podd.
Du personen som inte kan BIM eller personen som inte är vill. Helt emot BIM?
Ja,
liksom,
ja, men, alltså, exakt. Som någon som faktiskt är, ja. Nej, men, det här är onödigt. Liksom, någon som är på det andra sidan, andra spektrat.
Ja, det var väldigt intressant.
Jag har namntips om ni skulle vilja ha, men inte under
till att prata. Varför? Det blir jävligt svårt. Vem ska ställa upp BIM-podden som...
Nej, men det är väldigt intressant, för vi får alltid höra, det är ju alltid personer.
Ja.
Nu tog du upp ett ämne istället där man ska diskutera, och det är väldigt intressant.
Ja, jag antar att ni också säkert har personer ni kan tänka er som
ja,
kunna...
Ja, absolut.
Nej, men det
Adam
var ju
är en
faktiskt,
av dem.
Nej, men det var faktiskt ganska bra. Jag tänkte på en annan sak innan vi ska börja avrunda lite. Och just det här att försöka ta in studenter. Och, har ni försökt att koncentrera er? För det finns ju så här, nyanlända. Alltså, det finns ju många där som sitter på så här, otroligt mycket kompetens. Som man kan verkligen liksom, ta tillvara.
Ja, det är helt med.
Ja.
Och nu, alltså allt. Många projekt är så otroligt internationella. Så att det är ju inte ett hinder längre i språket. Så att så länge man kan engelska och har liksom en kompetens, så tycker jag vem som helst kan jobba med oss.
Ibland är det nästan tvärtom. Så här, det är ju ett internationellt... Alltså, kan du engelskan och du ansöker liksom ett jobb, så är det, liksom, det väger mycket tyngre än svenskan.
Ja, nästan
så att, ja, men ibland är det så att det är ju koncernspråk på många företag. Så
ja,
att,
det blir mer och mer. Ja.
Men ni har inget så här specifikt liksom,
jo, vi har,
program?
Jag har inte faktiskt stenkoll på Svekos program på det här. Ja. Men jag själv finns ju, jag har varit med om ett, som jag inte kommer ihåg vad de heter just nu.
Ja, men ni arbetar med det alltså?
Ja,
men det är jättebra.
Jag personligen arbetar med det.
Nej, men jag tyckte det, för där kan man liksom verkligen dra till sig och liksom det och dels att minska arbetslösheten och dels att sysselsätta liksom aktörerna och personerna mer.
Och arbeta med utanförskap som vi brinner för båda två.
Absolut,
ja. Det är helt med.
Jätteviktigt. Konrad, tack för att du kunde delta. Är det något du vill lägga till? Har du några funderingar eller något du vill prata om nu innan vi avslutar det hela?
Nej, tack själv. Det var jättekul att ni faktiskt har startat en svensk BIM-podd. Det behövdes.
Ja, men tack.
Tackar.
Ja, nej, men tack så jättemycket och vi ses snart.
Ja, tack så jättemycket. Ha det bra allihopa.